En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, My Ravare här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta Kristdemokraternas Ebba Busch. Välkomna till My och makten. Välkommen hit, Ebba Busch.
Tack.
Det har ju fallit en hel del hårda ord mellan KD och Moderaterna de senaste dagarna. Din partikollega Hans Eklind beskrev det som mobbarkultur. Hur är stämningen med dig och Ulf Kristersson?
Vi har ju precis suttit flera timmar bredvid varandra i partiledardebatt i kammaren. Det har varit EU-politisk debatt och vi klarar nog av att skilja på det bruset som är utanför och att ändå leverera på vår uppgift. Så att det var både lite diskussioner om det som hände in i kammaren och en del skratt mellan oss på plats i bänkraden.
Men har ni pratat om stämningen mellan er och Moderaterna de senaste dagarna också?
Ja, det är såklart. Och det som har hänt egentligen, det är ju att KD har sagt att vi alltså vill se 4 år till för Tidö. Att vi tycker att det finns en stor styrka, att Ulf Kristersson alltså kan samla sitt regeringsunderlag. Jag tror att det kommer märkas extra tydligt efter Strängnäsmötet som vi ser fram emot i jämförelse med Andersson som inte ens kan ha alla i ett och samma rum. Men att KD tycker att det är bra och viktigt att vi kan göra upp brett även med S för Sveriges bästa.
Ja, för vi kan ta lite här från den här intervjun som du gjorde med Svenska Dagbladet som ju har rört upp känslor då inom Moderaterna. Du sa så här om möjligheten att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister om det blir låsningar då efter valet. Du sa, det är ju väldigt svårt att säga alltså, trots att vi står väldigt nära varandra nu och om man jämför med drygt ett år tillbaka. Du sa också att du inte var särskilt sugen på det här. Mm. Men att du vill ha fler handlingsalternativ. Vad var det då du menade?
Ja, men jag är ju jättetydlig i den här intervjun med att vi alltså kämpar för 4 år till för Tidö. Så jag förstår faktiskt inte vad det finns att bli upprörd över. Det är för mig en verkligen märklig ordning att ha moderater som är upprörda över att vi säger att vi alltså är beredda att göra upp brett i frågor som är viktiga för Sverige i ett farligt och allvarligt läge. Frågor som rör kärnkraft, som rör till exempel finansiering av försvar framåt och så vidare. Jag tror att det borde alla kunna förvänta sig av oss som politiska ledare.
Men det har ju tolkats som att det öppnade för Socialdemokraterna och det är ju det som Moderaterna har reagerat på också. Gjorde du det? Öppnade för Socialdemokraterna?
Ja, men jag försöker väl slipa ner tröskeln för att kunna göra bredare uppgörelser. Men i den här intervjun så säger jag alltså vi vill ha 4 år till för Tidö. Finns ju ingen annan som Moderaterna har kunnat lita så hårt på som Kristdemokraterna. Och så svarar man på det här sättet. Jag förstår faktiskt inte det och tycker att det är en ganska märklig reaktion när den som har varit lojalast i över ett decennium säger vi kommer alltså fortsätta slåss för Tidö. Vi är fortsatt en garant för en högerregering. Det var vi som fällde decemberöverenskommelsen. Det var vi som öppnade upp för att kunna bana väg för den här regeringen genom att kunna göra upp med Sverigedemokraterna även när M inte var beredda att ta det steget. Vi har ju verkligen varit de som har varit beredda att göra grovjobbet för en högerregering. Men det är väl bra om vi kan göra upp med S i viktiga frågor för Sverige.
Men vilken strategi hade du bakom det här uttalandet då?
Exakt denna. Sveriges bästa. 4 år till för en högerregering. 4 år till för Tidö. Men breda uppgörelser för Sveriges bästa. Och att jag inte vill bli tagen för given. Och det tycker jag M:s reaktion de senaste dagarna har väl visat behovet av att göra den markeringen.
Vad säger det här om Moderaterna?
Ja, det får andra analysera. Här vet man var man har KD någonstans. Och KD är ju best buddies med M. Det finns ju ingen jag står så nära vare sig personligt eller professionellt som Ulf Kristersson. Nog kan moderata väljare veta exakt var de har oss någonstans. Och jämfört med L och SD så har ju KD inga ultimatum i regeringsfrågan. Vi är alltså fortsatt möjliggörare för en ny högerregering.
Men vad tänker du om reaktionen? Den har ju varit väldigt hård.
Ja, den är jättemärklig. Jag tycker att det är jättemärkligt att reagera så här när någon säger vi är beredda att kämpa för 4 år till för Tidö. Vi är beredda att ta ansvar för Sverige och göra breda uppgörelser i viktiga frågor.
Du beskriver ju dig själv och Kristdemokraterna som den mest lojala samarbetspartnern med Moderaterna. Men kan ni vara det då? Om den här reaktionen kommer så fort ni gör någonting som gör dem irriterade eller arga.
Ja, men det är därför vi har markerat att alltså, en kristdemokrat är snäll och smart. Men det är inte samma sak som att vi är någon slags pushover. Vi vet hur man drar en tydlig gräns. Jag är mamma, jag vet hur man drar en gräns och håller den gränsen. Och här har vi markerat att man får inte behandla kristdemokrater hur som helst. Vi är de som har varit liksom den borgerliga anläggningsteknikern som har möjliggjort för den regering som finns nu. Och man kan lita på att vi kan göra det grovjobbet även framåt. Men man måste bete sig vänligt.
Så om ni är snälla och smarta, vad är Moderaterna då?
De får sätta sina epitet på sig. Men jag har dragit en gräns för hur jag tycker att man ska behandla varandra. Och särskilt om man står nära varandra. Alltså, kristdemokrater svarar väldigt väl på när vi behandlar det med respekt. Med lojalitet och med rationella argument. Men vi svarar inte på liksom, hot om att vi ska bli liksom, talade illa om i media. Då markerar jag.
Har du sagt det här till Ulf Kristersson?
Ja.
Vad sa han då?
Nej, men jag brukar aldrig dra detaljer mellan oss. Men jag har varit väldigt tydlig internt. Och så fanns det ett behov av att vara tydlig externt. Jag tycker jag liksom inte om att vara kryptisk. Nu har jag sagt rakt på vad detta handlade. Och nu vet både väljare och svenska folket och andra vad de har oss.
Lite slitigt med Moderaterna just då, om jag sammanfattar. Magdalena Andersson. Däremot sa du att ni stod närmare varandra då än tidigare. Vad är det som har hänt? Det
beror kanske på att vi har stått väldigt långt ifrån varandra
det
tidigare.
Det är sant, men vad är det som har hänt den senaste tiden, det senaste året?
Jag tror att både Magdalena Andersson och jag gör analysen att det kommer att vara ganska turbulent omvärldsläge länge. Och vi har sett precis som i NATO-processen, stödet av Ukraina, då behöver vi kunna formera ett stabilt stöd och ta så att säga vara den vuxna i rummet och ta ansvar från två håll över blockgränsen. Det har tjänat Sverige väl och det har gjort att vi också blivit tyngre internationellt. Och jag tror att Magdalena Andersson och jag gör samma analys att det kommer att behövas även framåt. Vi drog den slutsatsen kring energin och kärnkraft och vindkraft. Och jag tror att vi kommer att behöva samarbeta från då jag vill ha en högerregering, men vi kommer att behöva samarbeta även med S framåt.
Så lite bättre stämning mellan er nu då?
Ja, och jag uppskattar, man behöver alltså inte tycka lika, men jag uppskattar när man behandlar varandra med respekt, med raka rationella argument och dessutom i liksom, tufft men rakt tonläge.
Tillbaka till tidssamarbetet. Du vill ha ett nytt tidavtal eller liknande. Betyder det då att ni inte vill ha Sverigedemokraterna i regeringen?
Nej, vi har ju inte ett sånt ultimatum, vare sig att de måste vara i regeringen eller att de absolut inte får vara i regeringen. Vi har liksom inte gett något nytt besked i den frågan. Vi har tagit bort det liksom ultimatum kan man säga som fanns förut. Och jag tycker att det här återigen visar på den lojalitet vi har till liksom högerprojektet och till Sveriges bästa. Det kommer vara svårt att bilda regering efter nästa val och då orienterar vi oss kring att vi vill ha 4 år till för tiden. Och sakpolitiken, inte exakt vilka partier som ska sitta i regeringen.
För sammanhållningen har ju varit ett av våra starkaste kort mellan tidigare partierna. Hur viktig är sammanhållningen nu när det knakar lite?
Men knakar det egentligen då?
Ja, men om vi säger så här, hur viktig är sammanhållningen nu när du är inne på det här med röda linjer och ultimatum? Du säger att ni har inte det, men ni har 2 partier i den här sammankomsten som har det. Mm. Sverigedemokraterna som säger att vi ska sitta i regeringen och så blir det ingen. Liberalerna som säger att de inte sitter i en regering eller stöttar en regering om Sverigedemokraterna sitter i den regeringen. Det är ju svårförenliga, nästan omöjligt förenliga positioner att ta.
Mm. Och en utav dem kommer att behöva ge sig. Och här tror jag hur svenska folket röstar, det kommer också ha påverkan hur man kan navigera. SD ville ju sitta i regeringen även förra gången, kompenserades med mer politik, blev ju då liksom deras ingång. Men man ska komma ihåg att den stora skillnaden här är att Ulf Kristersson leder ju alltså ett lag som vi kan samlas. Vi har visat att det blir inga regeringskriser med oss. Det blir stabilitet med Ulf Kristersson vid rodret. Tvärt emot vad många trodde innan vi tog över. Med Magdalena Andersson så hade man alltså inte stöd för sin egen budget 3 av 8 gånger. Och man kan inte ens ha alla partiledarna i ett och samma rum och ena som samma samhällsanalys. Så att även om Ulf Kristersson kanske inte har en super smooth ride och är utan liksom, problem, så är det ändå ett väldigt gediget samarbete vi har jämfört med alltså hönsgård på andra sidan.
Vem får ge sig då? Vem sätter du dina pengar på?
Jag tror att det måste göra skillnad hur svenska folket röstar.
Så minst går sist.
Nej, men jag tror att vi måste hitta en bra respektfull lösning för allihopa. Men jag tycker att det är dumt att sätta upp ultimatum. Vi måste lösa den här uppgiften för Sverige. Och vi har ju samarbetat superbra ihop och det ska vi fortsätta med.
Några kortfrågor. Du har en minut på dig att svara på så många frågor som möjligt.
Yes.
Känner du redo?
Yes.
Jagar du helst med halvautomatiskt vapen eller med gevär?
Med gevär.
Har du jagat med halvautomatiskt vapen?
Nej. Jag har provat att skjuta men aldrig jagat. Jag
borde man förbjuda AR-15?
Vi har ju landat i en väldigt bra linje som jag tyckte blev bra. Ja.
Vem tycker du bäst om av de andra partiledarna?
Ja, men det får ju vara Ulf Kristersson.
Även idag?
Ja.
Är Sverigedemokraterna regeringsdugliga?
Ja, jag tycker att de har visat att de verkligen kan styra Sverige tillsammans med oss.
Landet eller stan, vad trivs du bäst?
Landet, alla dagar i veckan.
Trivs du i ditt hus?
Ja, det är jag.
Vad har du för skärmtid?
Jag tror att den ligger på typ 4,5 timmar eller någonstans.
Kommer de första småskaliga kärnkraftverken vara i drift 2030, ja eller nej?
Nej, och det har vi heller aldrig sagt.
Har du klimathopp?
Ja, det har jag. Inte ångest.
Hur kristna är Kristdemokraterna nu för tiden på en skala 1-5?
Vi står för de kristna värderingarna, absolut. Men man kan tro på fan och hans moster och rösta på oss.
Tack.
Ganska okej, eller?
Ja.
Ganska kort alltså.
Det var snabbt drabbt. Ish.
Ish.
Vi går vidare.
Ja.
Kristdemokraterna, ni har varit ute och pratat om att ni vill förbjuda burka och niqab ute i det offentliga. Varför är det ett problem att ha det?
Men det här handlar ju om att skicka en signal om vilka värderingar vi tycker ska vara välkomna i Sverige. Och de värderingar som kommer med burkan och niqabben och som burkan och niqabben ytterst är ett uttryck för. Det är inte välkommet här. Jag vill inte ha det här.
Men hur många rör det sig om som har de här plaggen?
För det är faktiskt helt ointressant. Alltså jag struntar i om det är 5 eller om det är 50 eller om det är 100. Nej, därför att... Att vi nu diskuterar burka och jag får lov att skicka den signalen till hela övriga Europa och framförallt utanför Europa. Välkommen till Sverige, men inte om du vill praktisera ett islam på samma sätt som man praktiserar islam i Afghanistan. Då är ni inte välkomna. Och finns du redan i Sverige och tycker att det här är ett bra sätt att tolka islam på? Och någon annanstans.
Vi ska titta på ett klipp.
Ja.
Är inte våra svenska värderingar att man klär sig så som man vill? Det är väl vår frihet. Det är som att hon kommer fram till mig och säger men du ska inte vara på det här sättet. Det är som att hon ska forma den jag ska vara. Så jag skulle nog må jätteilla till en sån punkt att jag kanske inte skulle gå ut hemifrån.
Det är Dalia, hon är 17 år. Vad säger du till henne då?
De svenska värderingarna är faktiskt inte att kvinnan ska gömma sig och att kvinnan är mindre värd än mannen. Att kvinnan ska hållas skild ifrån övriga omvärlden. Svenska värderingar är att mannen och kvinnan är lika mycket värda och att människovärdet är absolut. Och då är inte burkan vilken bit tyg som helst. Jag tycker att den liknelsen inte håller.
Men förstår du hennes reaktion? Att hon känner sig attackerad?
Men jag tror så här, jag har inga problem med att säga att det absolut finns enskilda personer som kan fatta ett välgrundat val. Att så här, jag vill bära detta för min skull och jag blir inte påtryckt detta ifrån någon annan. Men det är verkligen en liten, extrem minoritet.
Men är det inte också en svensk värdering att få klä sig som man vill?
Nej.
Det tycker inte du?
Nej. Därför att det är inte, alltså det här är inte vilket tygstycke som helst. Det är själva ursymbolen för kvinnoförtryck. Det är ursymbolen för att mannen har makt över kvinnan och det är inte förenligt med svenska värderingar. Och det är den här väldigt naiva förhållningssättet till islam som om politisk islam eller liksom vanlig svensk troende muslim är samma sak. Islam i Afghanistan kan inte vara samma sak som islam i Sverige. Och det att vi har inte vågat ta den här debatten om islams plats i Sverige, islams plats i Europa. Det har ju gjort att vi har nu totalitärt hedersförtryck i Sverige. Nästan 250 000 unga uppfattas leva under hedersförtryckliknande villkor. Varje år försvinner massa flickor ut ur landet i tvångsgifte och vi har ingen aning om vart de tar vägen någonstans. Och det är till följd av en väldigt naivt förhållningssätt. Det är bara en bityg. Svensk värdering är väl lite blahi blaha. Man kan tycka och tänka som man vill. Det är det inte.
Men är det inte bara signalpolitik då? Om det inte är så många som har det? alltså de här andra förslagen som du pratar om nu, andra sätt att komma till, för liksom få ett grepp kring de här frågorna med förtryck, är inte det viktigare då än just att förbjuda ett klädesplagg?
Nej, men därför att det sänder ju, det är ett lackmustest, det är ett stresstest för det svenska samhället. Behandlar vi alltså burka och niqab på samma sätt som vi förhåller oss till högt eller lågt skurna jeans? Alltså det är ju en skymf mot alla de som utsätts för hedersförtryck i Sverige. Det är alltså nästan 70 000 kvinnor och flickor som blivit utsatta för könsdumpning. Nästan 70 000, det är ett helt Norrtälje. Det är helt obegripligt hur vi har liksom möjliggjort och tillåtit detta i Sverige. Och det är för att vi inte har tagit sådana här tydliga debatter om vad som ska gälla här och inte. Nu vet hela, det här har blivit viralt internationellt. Sveriges vice statsminister säger burka och niqab är inte välkommet i Sverige. Den här sortens islam är inte välkommet i Sverige. Och det är precis den signalen jag vill sända.
Förutom det här förslaget då om burka och niqab så har du gjort flera islamkritiska uttalanden över åren. Vi ska lyssna på några.
Att se att EU är inte bara en handelsgemenskap, det är också en värdegemenskap. Då måste islam anpassa sig.
Vi kommer inte låta helt andra typer av värderingar gälla i invandratäta områden till exempel.
Vinner man välja på att kritisera islam i Sverige då? Tycker du?
Ja, det hoppas jag. Och framförallt så tror jag att det är många invandrade muslimska svenska troende som är glada över att det är någon som säger att liksom, den här totalitära versionen av islam inte har någon plats i Sverige. Jag möter ju svenska muslimer som säger vi har svårt att hitta en moské att gå till som inte är kontrollerad av Qatar pengar eller som inte har Turkiet som kontrolleras vad som predikas i moskén. Så när jag säger slå vakt om de svenska värderingarna så gör jag det också till skydd för svenska troende muslimer. Och för att vi ska kunna leva sida vid sida i fred och frihet. Kristna, judar, ateister och muslimer.
För det finns ju ungefär 1 miljon muslimer i Sverige idag. Det finns inga exakta siffror. Men en stor politisk fråga för er är det här med samhällsgemenskapen. Och på vilket sätt stärker det samhällsgemenskapen att prata om islam på det här sättet?
Ja, men jag pratar ju inte om alla muslimer. Och jag pratar inte om svenska muslimer som ett hot mot Sverige. Utan tvärtom så ser vi hur många svenska muslimer bidrar till precis den samhällsgemenskapen. Och söker sig till Sverige just för att man vill att ens döttrar ska få helt andra möjligheter här. Jämfört med i sitt hemland till exempel. Och de är ju svenskar. De är ju en del av den här svenska samhällsgemenskapen. Och de uppskattar att vi håller rent mot politisk islam.
Ja, på vilket sätt menar du att det hjälper de delarna av det muslimska communityt? Ja, till med de här typen av förslag?
Ja, till exempel genom att se till att när de bor i ett bostadsområde i Sverige så ska de inte behöva mötas av de här typen av åsiktspoliser som kommer med extremare strömningar av islam. Och vi säger ju extrema i Sverige för att markera skillnaden mot så att säga traditionell svensk integrerad islam. Men den är ju ganska väl utbredd och det är 1 miljon svenska muslimer. Då är det extremt viktigt att hålla rent vilken sorts islam som är välkommen och inte.
I valrörelsen 2022, det känns länge sedan, men det var förra valrörelsen, då sa du att det var Magdalena Anderssons vårdkör. Mm. Det har gått 3,5 år, inte mycket har hänt med vårdköerna. Nej. Är det dina vårdköer nu? Är det Ebba Buschs vårdköer?
Nej, det är ju regionernas vårdköer. Vi har ju med en dåres envishet försökt få ta över ansvaret för vårdköerna. Men här har vi åkt på pumpen tyvärr. Bland högerpartierna så är det ju vi som är mest intresserade av välfärdsfrågorna och vården. Det är ju vår viktigaste fråga. Men vi vill ju alltså lägga ner regionernas ansvar för vården. För det funkar inte att ha 21 olika regioner som har ansvar för vården.
Nej, det har ni velat länge. Det kommer kanske inte ske inom det närmsta. Så vi kan prata lite om vad ni gör fram tills ni kanske kommer i mål med den reformen då.
Men jag vill säga att det här kommer bli en av våra viktigaste frågor emot valet. Den som vill ha med oss måste ta tag i den här frågan, måste ta tag i vårdfrågan.
Men ni har ju lagt 18 miljarder på att korta vårdköerna under den här mandatperioden. Och det har ändå inte syns några förbättringar. Var hamnar de här pengarna? Alltså, har du utvärderat det?
Ja, och en hel del av de här pengarna har ju visat sig hamna på helt andra saker i regionerna än vad vi har önskat att de ska gå till. Och därför har vi nu kört över SKR som säger att de vill inte ha mer öronmärkta pengar, utan vi har tvärtom gått ännu värre åt och blivit väldigt precisa med var pengarna ska gå. Det ska gå till att hantera höftledsproteser, det ska gå till att hantera gråstarr och framfall. Och vad har hänt då? Jo, då har köerna börjat minska där. Tittar man på framfall så är det någonting som har tyvärr drabbar då kvinnor och som är en väldigt jobbig kvinnosjukdomsfråga. Där har vi alltså lyckats kapa vårdköerna med 60%. Det är resultatet av kristdemokratisk styrning. Men då kör vi ju över regionerna och regionerna har inte gjort sitt jobb i de andra delarna.
Samtidigt har de ju inte utfört fler operationer om man tittar på det här. Det är kortare köer men operationerna har inte blivit fler. Hur lyckade har de här satsningarna varit, tycker du?
Ja, men när vi tog över så hade ju Socialdemokraterna inte ens koll riktigt på hur vårdköerna såg ut, visade sig. Så nu har vi ju lyft över det ansvaret ifrån SKR, där det har varit totalt oordning i hur vårdköerna sett ut, över till Socialstyrelsen. Vi är inte helt i mål med det än.
Men du säger att ni ska gå till val igen då på korta vårdköerna. Ni har haft makten då, kommer det vara 4 år, förmodligen har inte jättemycket hänt. Varför ska väljarna tro på det vallöftet den här gången?
Ja, men vi har ju visat att det går i viss rätt riktning. Det är en försiktig utveckling.
Mycket försiktig.
Ja, jämför man nu den senaste månadsstatistiken med för några år sedan samma månad, då är det en skifte på 60 000 patienter.
Men man säger också att man kan inte jämföra månad per månad.
Exakt, därför att det inte har varit någon ordning. Och den ordningen skapar ju vi tack vare KD nu. Inte tack vare 8 år av rödgrön styre där man inte hade någon aning om hur det här skulle gå till. Och därutöver så driver ju flera konkreta förslag som då en barnmorska per födande kvinna, att vi ska införa ett jourvårdcentralsystem så man kan få kontakt med en vårdcentral både kvällar och helger och kunna få det digitalt.
Efter valet 2026 om ni får makten, då kommer man att se skillnad i vårdköerna. Kan du lova det?
Nej, men då kommer vi att få se ett skifte i hur regionerna styrs. Vi kommer inte fortsätta med 21 olika regioner. Och den som tycker att det här är ett bra system får gärna fortsätta förklara det för väljarna till nästa val. Men det går inte. Pengarna går, när vi skickar pengar från staten till regionerna så går de till andra saker än att korta vårdköer. Det kan man bara få bukt med om man har kombinerat väldigt tuff styrning och att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården.
Vi har en tittarfråga från Arne.
Ja, hej Ebba. Jag undrar varför ni inte tar upp abortfrågan mer i den politiska debatten.
Ja, varför tar ni inte upp abortfrågan mer i den politiska debatten?
För att det är en icke-fråga i svensk politik och har varit i nästan 30 år. Alla partier i Sveriges riksdag står just bakom svensk abortlagstiftning. Så att jag tror att det är den stora anledningen.
Men ni har väl också gjort bedömningen att ni inte tjänar på att den dyker upp då och då, eller hur?
Ja, men vad skulle vi driva, tänker du? Vi har haft samma linje i 30 år. Så att,
Så vad är ditt svar till Arne?
Därför att det inte finns någon anledning och det finns ingen fråga att driva. 8 partier står bakom svensk abortlagstiftning och jag tror att det är anledningen till att den frågan inte kommer upp mer än när någon försöker så tvivel om var vi står någonstans. Och vi har stått på samma ställe i 30 år, vilket är på samma plats som övriga 7 partier i Sveriges riksdag.
Tack för att du kom hit, Ebba Busch.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.